Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens episteltext på söndagen före pingst. Så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingen i Rom, det 8:e kapitlet från den 16:e versen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Är du ett Guds barn? Är du ett Guds barn? Innan vi svarar på den frågan så behöver vi veta vad ett Guds barn är för någonting. Ingen är ju ett Guds barn på samma sätt som Jesus är Guds son. Jesus är Guds son därför att han är född av evighet och av samma väsen, av samma natur som Fadern. Att vara Guds barn betyder att höra samman med Gud, att vara medborgare i Guds rike, att vara Guds vän, att kunna tilltala Gud som far. Som fader. Bibeln skiljer mellan Guds barn och djävulens barn. Mörkrets barn och ljusets barn. Och om det inte är tydligt om vem som är vad, så säger skriften att på den yttersta dagen så kommer det att bli tydligt. Den målar bilden av herden som skiljer fåren från getterna. Fiskaren som skiljer de goda fiskarna ifrån de dåliga. Skördemannen som skiljer agnarna från vetet. Sånt här tal kanske upprör våra känslor lite grann. Därför att så många som kallas Guds barn liksom inte lyser som ett ljusets barn, som rättfärdiga, som får, utan verkar tröga, opolerade, lite bullriga, ja, ibland kanske till och med otrevliga, snarstruckna. Ja, ibland så möter vi människor, Guds barn, som säger och gör saker och ting som chockerar oss. Och omvänt, ibland så möter vi icke-troende människor som bara lyser av vänlighet och omtanke. Det finns människor som är moraliska föredömen, nästan aldrig ljuger och som månar om sin familj och sina medmänniskor fast de är ateister. De kanske tar emot, det kanske tar emot att säga om dem eller till dem att de är djävulens barn, vilsna i mörkret. Eller? Men innan någon spinner vidare så kanske vi ska stanna upp lite grann där. Märker vi här att vi lurar oss själva om vi tror att det handlar om att jämföra människor med varandra. Som om frälsningen var ett skolprov där man fastställer en medelpoäng och sorterar de dåliga betygen under medelsnitt genomsnittet och de bra ovanför genomsnittet. Våra tankar och resonemang halkar lite vilse om vi glömmer att vi alla misslyckades på provet eller skrivningen eller tentan. Även om några skrev med väldigt vacker handstil så var det rött över hela pappret. Underkänt. Betyg icke godkänt. Även de mest kärleksfulla människorna vittnar ofta själva om hur de brottas med själviskhet. Och de generösaste hur de brottas med sin avundsjuka. Och de ärligaste kan berätta i det förtroliga samtalet hur ofta de ljuger för sig själva. Men oavsett detta säger den vise Salomo, Ordspråksboken kapitel 20, vers 9. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent. Jag är fri från synd. Svaret är, Predikaren 7, vers 20. Det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Och om någon säger, jag är fri från synd, så svarar skriften, om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Finns det då några Guds barn om det är så höga krav på att vara rättfärdig? Kanske någon undrar, någon annan kanske säger, är inte alla födda Guds barn? Har inte alla liksom en gudomlig gnista inom sig? Nej, tvärtom säger skriften i Efesierbrevet kapitel 2, vers 3. Av naturen var vi vredens barn. Nu kan vi svara bättre på frågan hur vissa kan vara Guds barn och andra inte, oavsett hur vi graderar folk. Vi kan svara på frågan om vi inte går för fort fram utan stannar kvar vid begreppet barn. För så snart vi börjar gradera människor så har vi egentligen lämnat begreppet barn. Man kan ju inte ens i den naturliga världen, vår värld, kvalificera sig till att bli ett barn. Eller hur? Ett barn är man inte för att man har gjort sig förtjänt av det, utan för att man är född. Eller adopterad. Det kan vi ju inte göra någonting åt, eller hur? När aposteln skriver till församlingen i Rom så är det med den romerska adoptionsrätten som bild han använder när han talar om de kristnas barnaskap hos Gud. Den som blir adopterad, han väljer inte att bli adopterad. Det är mor och far som väljer att adoptera. Och så är det också i Guds rike. Det är Gud som ger rätten att bli hans barn. Johannes skriver, första Johannes brev, tredje kapitlet, första versen. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Aposteln förklarar Galaterbrevet 3:26. Två verser som jag tror att vi, de flesta av oss nu kan utan till. Jag använder den ofta. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Tron på Kristus, det är inte främst tron att Gud finns. Det är inte ens att Jesus finns. Det är inte ens tron på att Jesu lära var en bra lära. Tron på Kristus är att tro att han är den han säger att han är. Guds son. Tron att han är den som kom till vår värld för att genom sin död och sin uppståndelse bli vår frälsare. Sona vår synd. Skänka oss sin rättfärdighet. Ge oss förlåtelse och frid med Gud. Genom den tron, förtröstan, förlitandet på Kristus, så blir vi Guds barn. Så upptar oss Gud till medborgare i sitt rike. Dopet och tron är Guds gåva. Någonting som vi inte kan prestera. Och resultatet är barnaskapet. Ändå frågar folk oftare, är jag ett Guds barn? Snarare än, tror jag? Litar jag på Guds ord och löfte? Den andra frågan kan vara lättare att svara på. Om jag svarar på den andra frågan, då har jag ju egentligen svar på den första frågan. Eftersom skriften säger, som vi citerade, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Men ändå besvarar aposteln idag den första frågan när han säger, vers 16, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Den helige ande, han som är en Gud med fadern och sonen, han som är av evighet, han som utgår av fadern och sonen, han finns med i hela Bibeln, men mest i bakgrunden. Han finns med vid skapelsen, han finns med vid Kristi dop, han finns i de troendes hjärtan, han finns vid vårat dop. Honom lovade Jesus att sända innan han lämnade den här världen, han som är vår hjälpare. Han kommer synligt på pingstdagen, som vi firar nästa söndag, till sina apostlar och sina lärjungar med eldstungor som fördelar sig på deras huvuden. Och så blir han, den helige ande, genom apostlarna vår lärare, vår hjälpare. Folk älskar att prata om anden och andlighet. Därför att det lätt blir någonting oåtkomligt, någonting abstrakt, någonting mjukt. Men den helige ande i Bibeln är inget diffust. Han har ett uppdrag. Jesus talar om hans uppdrag hos Johannes med ord som vi påminner oss om för ett par söndagar sedan. Johannes evangeliet 16 kapitel och från den 7 versen, men jag säger det sanningen. Det är bäst för att jag går bort. Om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, ty denna världens första är dömd. Det handlar alltså inte om att känna andens ljuva smekning i hjärtat. Att beröras av honom. Han överbevisar, säger Jesus. Han talar genom apostlarna. Han undervisar, han lär och dagens text, han vittnar. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Vittnar var då? Hur hör jag hans röst? Var finns andens ord? Svar i apostlarnas ord. Paulus skriver 1 Korinthierbrevet kapitel 2 vers 13. Detta förkunnar vi inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Men kommer det inte till hjärtat då? Jo, men det är inte hjärtat som talar. Det är anden som talar till hjärtat. Vad står det skrivet? Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Är jag ett Guds barn? När folk får den frågan så kanske man tror att man ska känna efter. Hur mycket Guds barn känner jag mig idag? Men du ska inte vittna om ditt barnaskap. Anden vittnar genom sitt ord. genom Bibeln, den heliga skrift. Något annat vittnesbörd har inte anden. Guds ord är andens svärd, står det i Efesierbrevet 6. Och Jesus säger, de ord som har talat till er är ande och liv. Ett vittnesbörd är inte en känsla. Vad är ett vittnesbörd för någonting? Vi kan gå till Uppsala tingsrätt här borta, bakom hörnet. Vad är ett vittnesbörd? Vad är ett vittnesmål? Det är en beskrivning. Det är en berättelse. Vad vittnar anden om genom sitt ord? Han vittnar om att Guds sons blod renar från all synd. Han vittnar om att Gud älskade världen så mycket att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Jesus säger, Johannes 5 och 24, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Att tro, det är att vår ande, vår själ, vårt hjärta vittnar tillsammans med Guds ande om allt detta. När samvetet säger, du är nog inte ett Guds barn. För du har misslyckats. Då vittnar vår ande med Guds ande. Så kommer då frågan. Är det då så enkelt att om någon påstår att han eller hon är ett Guds barn, så är han eller hon det? Är det så enkelt? Nej. Det finns människor som tror eller antar att man är Guds barn fast man inte är det. Man har egentligen aldrig fått andens vittnesbörd. Varken den egna andens eller den heliga andens vittnesbörd genom den heliga skrift. Gud berättar genom profeten Hosea om en sån här inbillad tro. Hosea kapitel 8 vers 2. De ropar till mig, min Gud, vi känner dig, vi i Israel. De ropar till mig, min Gud, vi känner dig, vi i Israel. Men Gud förklarar för dem i kapitel 9, vers 1. Gläd dig inte, Israel, så att du jublar som folken. I trolös avfällighet har du övergivit din Gud. Hur då övergivit? De talade om Gud. De ropade ju min Gud. De ropade ju vi känner dig. Svar. De har övergivit Gud genom att trotsa Guds ord och bud. Man kan inte äga andens vittnesbörd om man öppet förkastar vad Guds ord lär. Om man öppet och utan ånger trotsar hans vilja, som Jesus också förklarar, inte ska vara en som säger Herre, Herre, till mig komma in i himmelriket. Det finns också människor som är så sårade i sin andliga kamp att deras syn har blivit fördunklad. Till slut kanske de börjar tro att de inte är Guds barn, fast vittnesbördet finns där. De ser det inte, de hör det inte. De ser bara sin egen svaghet. De syndar som alla gör, men inte för att de vill. Inte i trots och högmod. Och så tar de denna kamp som ett tecken på att de inte är ett Guds barn. Så vittnesbördet om barnaskapet kan finnas även om inte vi hör det. Vi lyssnar inte. Och om vi inte lyssnar så kanske inte vår ande svarar i bön och tacksamhet. Det som aposteln skriver om i den 15:e versen. Hur barnaskapets ande ropar: Abba, fader. Anden själv vittnar för oss. Anden förklarar att Gud har älskat världen så mycket att han utgivit och offrat sin enfödde son på korset för att vi genom tron på honom inte ska gå förlorade. Ångrar vi våra synder? Tror vi på Guds son, hans försoning? Är svaret ja, då är just denna bekännelse andens vittnesbörd med Guds ande. Anden som vittnar för oss genom dopet. Anden som vittnar för oss genom avlösningen. Anden som vittnar för oss genom nattvarden. Anden som vittnar för oss genom Guds ord. Nådemedlen säger till den som tror på syndernas förlåtelse genom Kristus: du är Guds barn. Och precis som vi inte kan förtjäna vårt barnaskap eller ens berömma oss av det, så kan vi inte heller berömma oss av det arv som följer med barnaskapet. Texten konstaterar bara, vers 17: men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Vi har ett arv för att Gud i Kristus skänker oss allt genom tron. Enligt den judiska arvsrätten så skulle den förstfödde få dubbel arvslott, medan resterande barn ärvde en mindre del. Men aposteln som skriver till församlingen i Rom, han har säkert den romerska arvsrätten i åtanke. För här ärvde alla syskon lika. Men inte bara det, i det romerska hushållet, där hade en adopterad son eller dotter samma rättigheter som ett biologiskt barn. Som Guds barn äger vi redan många skatter genom tron. Aposteln säger i sitt brev till församlingen i Efesus, det första kapitlet från den 3:e versen: välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund belagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Att Gud renat oss ifrån våra synder, att vi är rättfärdiga inför honom genom tron, att vi har frid med Gud, gemenskap med honom och alla andra Guds barn, att vi har andens vittnesbörd genom evangelium i ord och sakrament, att vi har hopp om evigt liv och tröst i all vår nöd. Där i sig ett så stort arv att vi knappast kan förstå det fullt ut. Men vårt arv, det är också att vi en dag, fast vi är döda, kommer att få tillbaka våra kroppar med gudomlig härlighet. Ni minns ju att när Kristus förhärligades så lyste hans kropp. Så lyste hans ansikte som solen i gudomlig härlighet. Och Johannes förklarar i sitt första brev, det tredje kapitlet och den andra versen. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Vårt arv är den himmelska tillvaron. Denna tillvaro nämns många gånger i Bibeln. Gud skapar nya himlar och en ny jord. Men den här tillvaron står ovanför vår fattningsförmåga, vår förståelseförmåga. När den beskrivs så använder Bibeln bilder och analogier. Den förklarar inga tårar, ingen sorg, inget lidande. Men vad är det då? Ja, det står, det gudomliga står över det mänskliga. Vi kan inte förstå himlen. Men för Guds barn så räcker det ju med att veta att vi efter döden och på den yttersta dagen får vara nära den Gud som älskar oss. Och inte bara tro, utan se det som vi har längtat efter hela vårt liv. Den fullkomliga gemenskapen med frälsaren Jesus Kristus och alla våra syskon i tron. Aposteln förklarar också en annan sak som vi inte får glömma. Att när vi i tiden är förenade med Kristus och hans rike, så är vi också förenade med hans vandring. Hans lidande. Vi får inte bara ärva glädjen i tron. Vi ärver också världens förakt och fiendeskap. Ibland till och med piskslag och tårar. Aposteln säger ju, vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Vi vill följa i Jesu fotspår, i lydnad, i uppoffring, därför att vi vet att Gud älskar oss. Därför att vi är hans barn. Vi vet också att med evigheten som perspektiv så är det ett kort lidande. Det är en smärta som väger lätt, som aposteln förklarar i den 18:e versen. Vad säger han där? Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Amen. Låt oss bedja. Så tackar vi dig himmelske Fader för att du idag har påmint oss om den helige Andes vittnesbörd.